P1, Sveriges Radio.
When good dogs go bad, there's one man who's their best friend. Cesar Millan.
No dog is too much for me to handle. I rehabilitate dogs, I train people. I am the dog whisperer.
I tv-programmet Mannen som talar med hundar får förtvivlade mattar och hussar hjälp med att få bukt med hundar som bits, skäller, hoppar, äter upp inredningen och skrämmer livet ur gäster. Hans metoder för att rehabilitera hundarna tänkte jag inte vi skulle diskutera idag. Men grunden i hans filosofi är att du som människa måste anta rollen som flockledare i förhållande till hunden. Hunden ska lyssna till dig först och inte följa sina egna impulser. Och därför är det viktigt att människan, snedsträck flockledaren, är tydlig med vad man förväntar sig av hundens beteende och konsekvent i fråga om vilka regler som gäller. Man måste alltså bestämma sig för en linje kring till exempel att tigga vid bordet och sen hålla sig till den. För en annan bra egenskap med hundar är att de faktiskt ofta gillar att lyda sin flockledare. De hundar som tränas i lydnad, till exempel så här.
Sitt, ligg, sitt, ligg.
Ner, ner. Bra kille!
De blir trygga och nöjda och hoppar glatt när de får beröm och lydnadsövningen är klar. Men nu är det ju inte alla som riktigt delar den här bilden av hunden som ett enkelt flockdjur som vi ska bli ledare för. Modern forskning pekar på att hundar är betydligt mer lika oss än vi tidigare trott. Så är verkligen vår relation med hundar så här enkelspårig att de bara gör det som deras ledare, alltså vi, beordrar? Och är det i så fall sunt att umgås med någon som vi alltid kräver ska göra som vi säger? Idag pratar vi om relationen till våra bästa vänner, hundarna. Ska vi tänka en varg som behöver en ledare eller en treåring i behov av guidning när vi ser in i ett par bruna hundögon? Vad kan vi lära om oss själva genom att hänga med hundar? Välkommen till Kropp och Själ. Jag heter Ulrika Elmarsson Eideman och kropp@sverigesradio.se är vår mejladress. Hej och välkommen Åsa Nilssonne, psykoterapeut, professor, författare och hundägare.
Tack.
Och välkommen också till Nemi som vi har. Vi har en hundgäst här. Kan du presentera henne också?
Ja, Nemi som
ligger
här.
På en stol här bredvid.
Hon ligger på en stol på sin lilla fäll. Hon är en 8 år gammal Chinese Crested Dog. Som man ibland också kallar för kinesisk nakenhund. Hon är inte naken, hon har massor med päls. Och ja, hon och jag har kamperat tillsammans i 8 år.
Mm. Och tidigare hade du också hunden Zelda som du har skrivit flera böcker om, bland annat ur psykologisk synvinkel. Hur kommer det sig?
Jo, men under Zelda gick bort nyligen, vilket är en stor sorg. Men i alla fall så under de nästan 11 åren som jag hade, som vi bodde tillsammans, så hände det så mycket rent vetenskapligt när det gäller vår förståelse av vad en hund kan tänka, känna. Från början så hade man ju en slags idé om att de överhuvudtaget inte kan tänka eller känna. Utan att de bara har någon slags rudimentära instinkter. Och att som sagt det är en ganska okomplicerad makthierarki i familjen. Och det överraskar mig att folk har kunnat hålla kvar vid det. För att om det finns någonting hundar oftast inte gör så är det att göra som de blir tillsagda. Mm. Alltså man tänker den här hunden som tigger vid bordet, man har sagt till den 5 miljoner 373 gånger att du får inte tigga vid bordet, sluta med det där och inte sluta dem för det.
Nej. Men vad var det, vad upptäckte du om det är fortfarande ganska nytt det här med att hon till de sälla jaktmarkerna brukar man säga att hundar kommer. Det är fortfarande någonting som berör dig.
Alltså det är ju en verklig relation som man har till en hund och man märker det ju kanske extra tydligt när hunden går bort. Mm. Därför att de lämnar ett stort tomrum efter sig på många nivåer. Mm. För övrigt så måste jag bara säga, jag vet inte om Karim har någon synpunkt på det här, men jag tycker det är väldigt intressant att så många människor alltid talar om hundarnas liv efter detta. Man säger inte att hunden är död, man säger att den har Liksom, nu springer den runt på en cellajaktmarknad. Den har gått över regnbågsbron och väntar där på att bli återförenad. Och folk som inte tror på ett liv efter döden för sig själva skriver alltså då att min hund står och väntar på sina hundkompisar på andra sidan regnbågsbron. Är inte det överraskande?
Mm. Jo. Karim är alltså Karim Jebari som är filosof som står här i sidan här. Välkommen du också, Karim.
Tack.
Jag tänkte du skulle komma in lite senare i det här samtalet. För vi har nämligen ytterligare en gäst med oss, nämligen Per Jensen som är professor i etologi vid Linköpings universitet. Hej och välkommen, Per.
Hej. Hejsan, hej.
Vad säger du om vår relation till hunden? Det här som jag nämnde i början om att vi då, den klassiska bilden om att vi bör anta rollen som flockledare i förhållande till hunden. Hur ser du på det?
Alltså jag tycker för det första inte det är en särskilt klassisk bild. Det är en bild som vi har haft med oss under några decennier, i stort sett efter andra världskriget. Sen har vi en historia av 15 000 år när hundar i princip bara har varit familjemedlemmar och kompisar. Så har det varit ända sedan hunden domesticerades, och så är det nog för de allra flesta fortfarande. Och jag tycker det är väldigt sorgligt att det här flockledartänket är så ingrott i vissa sammanhang i hundvärlden.
Varför det?
Därför att det finns så mycket forskning som visar att det där är helt fel. Hunden är ju ingen varg. Även vargar är missförstådda i det här avseendet. Vargarnas flockliv karakteriseras inte av såna här dominansförhållanden och rangordningar och så i första hand, utan av samarbete, vänskap och långa, livslånga relationer. Det är vad som är typiskt för en vargflock, och det är de sakerna vi har tagit med oss in i relationen till våra hundar och sen vidareutvecklat under de här 15 000 åren. Och den här relationen, den är så tät och nära och så att det blir torftigt när man liksom reducerar det till det här enkla rangtänkandet. Mm.
Men vad, är det omodernt att säga att husse och matte bestämmer över sin hund?
Alltså det är omodernt och omodernt. Du ställde inledningsvis frågan om hur vi ska se på hunden. Är det en flockkamrat eller är det ett litet barn? Och faktum är att forskningen visar ganska entydigt att om det är så att vi behöver någon slags liknelse för den här relationen, så är den allra bästa den med ett litet barn. Med begränsat förnuft, med ganska dåligt konsekvenstänkande, men med ett rikt känsloliv och så vidare. Och det är klart att vi bestämmer väl vad barnet ska göra också. Vi stoppar barnet från att springa ut i trafiken. Vi talar om för barnet vad de ska äta för någonting. De får inte leva på sega råttor och så vidare. Så det är klart att i den meningen är det ju vi som bestämmer. Men det är ju liksom, har ju ingenting med rang och flockstruktur och sådana saker att göra.
Som lekman då, som icke-hundägare, så är min iakttagelse då helt ovetenskapligt att väluppfostrade hundar ofta framstår som mer harmoniska och lätta att tycka om, medan hundar som får göra lite som de vill kan vara ganska jobbiga för oss andra. Hoppar och skäller och verkar inte särskilt trygga. Är det en felaktig iakttagelse?
Jag vet inte om man kan vara så pass generell. Jag skulle nog säga, jag har också hundar hemma precis som Åsa, och mina hundar, alltså till skillnad från Åsas fantastiskt väluppfostrade hundar, så är mina totalt ouppfostrade, och de kan nog upplevas som kanske lite initialt jobbiga om man som främling kommer in i vårt hus, för de skäller och talar om att här är någon jag inte känner. Men sen är de världens mest harmoniska och kärleksfulla små individer i alla fall, trots att de får bestämma rätt så mycket vad som ska hända i vårt liv.
Mm. Ja, faktum är att synen på hundars inre liv har ju förändrats på 2000-talet, och som vi har nämnt, genom modern forskning. Och en av milstolparna här heter Chaser.
När den amerikanska psykologiprofessorn John Pilley gick i pension köpte han en hundvalp. En gråspräcklig border collie med svarta fläckar. Valpen fick namnet Chaser eftersom hon hela tiden ville jaga allt som rörde sig. Men vad John Pilley inte visste då var att Chaser skulle bli känd som världens smartaste hund.
I have been tremendously surprised by Chaser's intelligence.
Det var nämligen så här. Varken hunden eller den nypensionerade professorn gillade att lata sig. Och när John läste en artikel om en hund i Tyskland som lärt sig över 300 ord fick han en idé. Han skulle testa hur många ord hans hund kunde lära sig. En höga och gamla gosedjur införskaffades. Alla såg olika ut. Och John märkte dem med namn som Inky, Sil och Peanut. Och så började de träna minst 4 timmar om dagen. Det gick till så här. John visade leksaken för Chaser, upprepade namnet på den och gömde den sen. Hunden hämtade den. Och så där höll de på tills namnet fastnat. Här ett klipp från BBC Earth.
Chase, nose powder puff. Good girl, Chase. Nose frisbee, good girl. Chase, take peanuts. Good girl, good girl.
När det var dags att lära sig ett nytt ord la professorn en ny leksak i högen. Eftersom hunden kunde namnet på alla andra kunde hon använda sig av uteslutningsmetoden. I ett annat klipp från BBC har han lagt en gul gosedjurskatt i högen.
Chase, find meow, find meow, find meow. Do it girl, do it, do it, do it girl.
Efter en liten stunds eftertanke lyfter hon upp den gula katten i munnen och tittar frågande på husse.
There's meow, come here.
Det var mest substantiv som Chaser lärde sig, men även verb och prepositioner. Hon kunde till exempel skilja på kommandon som till frisbeen ta bollen och till bollen ta frisbeen. Efter 3 års intensiv träning kunde Chaser namnet på 1022 objekt. Och att det inte blev fler berodde mest på att professorn tyckte att det räckte där.
Och det var Clara Loden som berättade om hunden Chaser och husseprofessor John Pilley. Åsa Nilsson, vad betyder de här forskningsresultaten för synen på hunden?
Det betydde ganska mycket, och framförallt att vi har haft en slags förutfattad mening. Vi har trott att hundar har svårt att förstå vad vi säger. Om man tittar på hur folk talar med hundar så säger de sitt! Och ungefär som att det var väldigt svårt att förstå det här ordet.
Man lite måste, militäriskt, touch.
Väl artikulerat, ett kort kommando och så vidare. Och det är så på något sätt tankeväckande att alla vi som har levt med hundar hade kunnat göra samma sak som Chasers husse gjorde. Alltså att närma oss våra hundar lite ödmjukt och ställa oss frågan, okay, hur många ord kan du lära dig? Och måste jag verkligen säga sitt? Det kanske räcker med att jag säger sitt. Men vi har fastnat i våra föreställningar, och den här forskningen skakar ju om oss och hjälper oss att vidga vårt perspektiv och att försöka se hunden lite förutsättningslöst. Och för mig är det här ett sånt bra recept för allting i livet. Att se på varandra förutsättningslöst, att se på våra barn förutsättningslöst. För man blir ju så lätt inskränkt av att tänka att den hunden är dum, den kan bara lära sig 5 ord. Och då får den aldrig tillfälle att visa vad den faktiskt kan.
Per Jensen, det måste vara väldigt olika för olika raser av hur intresserade hundarna är av att lära sig.
Så är det naturligtvis, men samtidigt så måste man ju komma ihåg att variationen inom raser är ofta mycket, mycket större än den mellan raser. Så det finns en massa såna här stereotypa föreställningar om att en border collie är på det här sättet, en schäfer är på det här sättet, när i själva verket är de ju individer. Och det är ju helt klart att just border collie, som i fallet med Chaser, de är ju avlad under väldigt, väldigt lång tid just för att samarbeta. Det är deras jobb, det är vallhundar som ska valla får i samarbete med en fåraherde. Till skillnad då mot kanske en vinthund som i sin avelshistoria har att den ska jobba väldigt självständigt och jaga på egen hand och kanske inte bry sig så mycket om vad husse vill just för tillfället. Så på det sättet är de ju olika, men alla hundar kan lära sig en förfärlig massa ord och ett förfärligt komplext språk. Det finns annan forskning efter det här på andra hundar, och till och med brasilianska gatuhundar har man studerat, och de verkar ungefär lika bra på att snappa upp nya ord och nya meningar som Chaser var.
Det som framförallt har kommit fram på senare år är det här med hundarnas känsloliv också, Åsa. Vad vet man om det? Att de kan skämmas har man ju länge känt till, i alla fall alla som har varit nära hundar.
Det var ju länge en sanning att hundar egentligen inte hade känslor. Att egentligen bara var människor som hade riktiga känslor. Att hundar och hästar och kaniner hade någon slags automatiska reaktioner eller instinkter. Och där har vi ju fått inse att det anatomiska underlaget, om vi tittar in i våra hjärnor, som skapar våra känslor. Och det här visste ju inte vi. Vi visste ju inte var de mänskliga känslorna kom ifrån för inte så länge sedan. Men nu ser vi att de strukturerna ser i stort sett likadana ut hos alla däggdjur. Och det talar ju för att hundens eller kaninens eller hästens känsloliv är mycket mer likt vårt än vad vi har trott. Sen måste jag bara säga till mitt försvar, apropå att Per sa att mina hundar är väluppfostrade. Mina hundar...
Nu vill hon inte ha väluppfostrade hundar här. Nej, men,
mina hundar kan göra en massa saker tillsammans med mig. Men de är inte väluppfostrade i den bemärkelsen att de sitter vattenkammade och tysta när det kommer besök eller... Att de aldrig hoppar upp på köksbordet eller att de inte gör sådana där
men
saker.
Då, men som icke-hundägare då, varför är det något negativt att, liksom, att ha en väluppfostrad hund? Är inte det bra och trevligt?
Alltså, jag har kunnat lära lilla Nemi massor med saker. Jag har aldrig kunnat få henne att inte hoppa upp på köksbordet. Det har övergått min kapacitet. Hade jag kunnat få henne att sluta så hade jag gjort det. Men det har inte gått därför att hon tycker om att hoppa upp på köksbordet när jag inte är där. Och det gör hon.
Men det här med att förmänskliga sina djur brukar man ju prata om mycket. Vad säger du om det, Per? Säger den här nya forskningen att vi kan förmänskliga hundarna?
Ja, det där är ju väldigt intressant för att inte minst inom mitt forskningsområde, den biologiska beteendeforskningen, så har det ju länge varit fullständigt tabu att förmänskliga djur. Det finns till och med ett skällsord för det där. Man pratar om antropomorfism, alltså att man tillskriver mänskliga egenskaper till ett djur som inte har det. Men idag skulle jag vilja säga, och jag tror att de flesta av mina kollegor håller med mig, det är om att vi ska förmänskliga åtminstone däggdjur och fåglar i vissa avseenden. Vi ska förmänskliga deras känsloliv, för det är så väldigt lika vårt. Men däremot ska man vara försiktig med att förmänskliga deras avsikter, och det är väl där problemen kanske uppstår ibland. Alltså hundar till exempel, de är ju betydligt bättre människor än vad vi själva är, tycker jag. De vet till exempel inte innebörden av begrepp som hämnd. De sitter inte och planerar illvilliga saker och så, utan de reagerar på det som händer runt omkring dem och sånt de har varit med om. Men de känslorna som de upplever, de är så lika våra egna, precis som Åsa säger. Så att det tycker jag absolut att man ska förmänskliga.
Mm. Helt klart är ju också då att vi inom hälsoområdet kan ha väldigt stor användning av specialtränade hundar. Och vissa förmågor som hunden har går inte helt att förklara. Assistanshundar kan användas till vitt skilda uppgifter, som till exempel att varna upp till 40 minuter före ett epilepsianfall. Eller hjälpa skoltrötta tonåringar upp ur sängen.
Kippen, kippen, kippen. Upp, upp, upp allihopa. Kom.
Här på Svenska Brukshundklubben finns det många små kontor. Samtliga rum har ett hundstängsel vid tröskeln. För i varje rum sitter personer tillsammans med deras hundar som sällskap.
Som tonåring så kan livet vara lite tufft ibland. Man kanske känner sig lite ensam och lite utanför.
Emily är projektledare här. Hennes jobb är att kvalitetssäkra assistanshundar och deras instruktörer. Vi sitter i ett konferensrum och en hårig collie med vit och brun päls ligger bekvämt vid dörren. Jag ska strax prata med en hundinstruktör, men först frågar jag Emily var hennes kärlek till hundar kommer ifrån.
Jag hade förmånen att få en hund när jag var 15-16 år. Och den hunden väckte mitt intresse för att umgås med andra ungdomar och engagera mig mycket i hundsport, som var aktuellt när jag var yngre. Och sen har intresset växt därifrån. Och när jag var i 20-årsåldern så var det ledarhundar som jag tyckte var mest fascinerande. Och det jobbar jag fortfarande med vid sidan om till det här arbetet då. Så att, och det som jag tycker om, det är just att se hunden och människans interaktion och vilken påverkan hundarna har på livskvaliteten hos de här personerna som äger hundarna.
En assistanshund fungerar som ett hjälpmedel för enskilda personer. Det kan till exempel vara hundar som underlättar vardagen för rörelsehindrade personer, signalhundar för personer med hörselnedsättning eller så kallade epilepsihundar. Emily säger att det idag finns en stor efterfrågan just för epilepsihundar. Vi ska komma till just epilepsihundar, men först lite om de olika förfrågningarna som kommer in till Emily. Häromdagen fick hon till exempel in en förfrågan om de kan träna upp en hund som varnar när det finns nötter i rummet. Och det går. Det mesta går, säger Emily, till och med att få upp skoltrötta ungdomar ur sängen.
Sen får vi mycket förfrågningar från föräldrar som har barn som inte kommer iväg till skolan, så kallade hemmasittare. Och det kan vara för att man har en diagnos, man kanske har en autismdiagnos eller en allvarlig ADHD-diagnos eller liknande. Mm. Och där har vi sett på de hundarna som är ute och arbetar idag att vi har fått fantastiskt fina resultat inom väldigt kort tid. Med att barnen blir mer sociala, de blir mer nyfikna på omgivningen, de börjar gå till skolan och ja, vi får fantastiska resultat just med de hundarna.
Okej, så det är inte så att hunden fysiskt väcker barnet, drar den till toaletten, borstar tänderna och sen till skolan liksom?
Den kan göra så. Det finns hundar som absolut har som uppgift att väcka barnen på morgonen. Okej. Genom att dra av täcket till exempel. Mm. Eller säga till när larmet går av på morgonen. Mm. De behöver inte dra barnen in i badrummet för att borsta tänderna. För barnen vill ofta gärna upp och engagera sig när de har fått hem sin hund. Så att de hundarna skräddarsyr man efter varje barns behov. Vi har en hund som är ute och arbetar som är med sin husse hela dagarna i skolan och så. Och hon hjälper till att bära saker, hon påminner honom om vissa saker och hon ser till att han under dagen får pauser när han behöver lägga sig ner och vila lite grann och så.
Jag har sett lite klipp så här där folk, hundar pratar när de skäller, men det låter som något. Tror du vi någon gång kommer få höra någon, en hund liksom kommunicera verbalt?
Ja, det skulle inte förvåna mig överhuvudtaget om det är någon som uppfinner någon AI-lösning som kan tolka hundars skall och så, det tror jag. Mm. Det finns en studie som visar på att vi som människor faktiskt kan uppfatta ganska så bra vad hundarna säger i sin kommunikation. Att man kan höra om de är ledsna, om de har ont, om de vill ha mat eller om de vill leka. Det går att höra ganska tydligt i hundarnas skall och på sättet som de kommunicerar.
Okay.
Så jag hör det tydligt på mina hundar. Jag vet att nu är de kissnödiga eller nu är det matdags eller nu vill de ha lite kel uppmärksamhet. Det är absolut. Det tror jag man lär sig ganska snabbt.
Åh, det kommer en varg, säger de. Det kommer en varg. Ja, det kommer en varg. Så, kan ni se? Så. Oj, 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 oj.
Många då som har epilepsi har faktiskt inte kunnat gå ut och handla själv. Har inte vågat gå ut med kompisar. De är rädda. De skäms om det kommer något anfall till exempel.
Det här är Kerstin. Hon är hundinstruktör och utbildar epilepsihundar och deras ägare. Det är hennes collie som är med oss i rummet. Den vankar nu av och an och försöker få Kerstins uppmärksamhet. Kerstin säger till mig att en hund kan varna sin ägare 40 minuter innan ett anfall. Exakt vad det är hunden reagerar på vet vi inte idag. När det kommer just till epilepsi handlar det inte bara om att hunden varnar personen i fråga för att lindra ett fall. Det finns ett socialt stigma, säger Kerstin, kring epilepsi, och där kommer hunden till användning. Kerstin ger ett exempel på en hund och en ägare hon nyligen jobbat med.
De var drygt 20 år. Jättehärlig, men hon hade ju låg självkänsla. Hon var rädd liksom för att gå ut ifall att hon skulle ramla. Hon skulle skämmas. Liksom. Mm. Folk skulle tro att hon var full. Det är så här tankar. Det vi gjorde där, det var ju att försöka bygga upp hennes självkänsla. Men under det här året så blev hon ju jätteduktig. Hon fokuserade på sin hund och hunden fokuserade på henne och var till jättestor glädje.
Hunden reagerar på olika sätt. Tillsammans under utbildningen får ägaren lära sig att tyda hundens signaler.
Och då tog han, just han hoppade upp liksom och la tassarna på hennes axlar, tittade henne stint i ögonen och liksom lugna ner den nu, sätter ner ungefär, det betyder det då för hon. För hon kunde då ta en medicin själv så att hon kunde få ett lite lindigare anfall.
Så vad är det egentligen hunden reagerar på? Det finns teorier om att det är elektriska spänningar i hjärnan som ändras, vilket hunden snappar upp. eller att det kan vara doftrelaterat. Det skulle vara att hunden reagerar på en specifik doft hos människan som ändras innan ett anfall.
Men vi ser ju i alla fall att vad hunden går på, att det, den här oron som blir hos människan och att det är någonting att reagera på. Det viktigaste är att man som människa, tror jag, sätter det här i samband med varför gör hunden så?
Kerstin själv har en hund som hon har utbildat och tränat. Det är nämligen så att hon har diabetes.
Han kan ju väcka mig om på nätterna, särskilt om blodsockret är väldigt lågt. Men han förstår ju att det är någonting som inte är bra, så att han går ju liksom inte bara och väcker mig och går själv och lägger sig och sover, utan han väcker mig och ser till liksom att vi kommer ut i köket. Mm. Och när jag har då druckit mjölk eller ätit smörgås och någonting, då går han tillbaka och lägger sig bara helt lugnt. Suckar lite, så somnar han.
De säger att delfinerna är väldigt smarta, men det låter som hunden är lite vassare. Så.
Sist här, Kerstin Jonsson, hundinstruktör, och reporter var Ninos Chamon. Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet, och Åsa Nilssonne, psykoterapeut och professor emerita. Och hunden Nemi finns här i studion. Väldigt intressant att man inte riktigt vet vad det är som de här epilepsihundarna reagerar på, och ändå kan man träna dem. Hur gör man då, Per?
Alltså det här bygger ju på att hunden själv spontant fångar upp någonting som ingen egentligen vet vad det är, men som vi hörde i inslaget, kanske någonting i kroppsspråket eller möjligen en doft, men det verkar inte vara direkt vad medicinerna tror på.
Nej.
Så hunden måste ju själv spontant reagera. Det går inte att ta en godtycklig hund och börja träna den till epilepsihund, för att vi vet helt enkelt inte vad man ska träna dem på. Men när de väl har börjat att spontan markera, då kan man ju träna dem och göra allt möjligt. Alltså Sveriges första certifierade epilepsihund, han hette Atlas och var en collie, och han kunde när han var fulltränad till exempel plocka fram en GPS ur sin egen lilla väska och aktivera den genom att bita i den så att det gick ett larm till en larmcentral. Han kunde hämta medicin i skåpet och så vidare. Mm. Så att det här, har de bara kommit på vad det handlar om själva hundarna, då går det ju att träna dem till nästan allting.
Mm. Men de är liksom aldrig lediga. Vi hörde Kerstins hund där som väcker henne på nätterna när hon har lågt blodsocker och sådär. De jobbar jämt.
Och det är ju en aspekt som vi har börjat få upp ögonen för allt mer, eftersom hundens arbetsområden har ju kommit att vidgas något alldeles oerhört de senaste decennierna på ett sätt som jag tycker är fantastiskt roligt. Tidigare så skulle ju en hund jobba som, den skulle ju bara vara skräckinjagande, den skulle vara skyddshund och den skulle vara sökhund och såna här saker. Men nu för tiden så jobbar hundar med att vara hundar, det vill säga läsa människor, kommunicera med människor och så vidare. Och då är det lätt att tro att de här hundarna, att det här liksom bara görs som en klackspark. Men det kan vara oerhört tröttande för många hundar, och man ska vara väldigt vaksam på hur hunden mår i de här arbetssituationerna. Så att det är ju inte bara liksom och låta allting gå på lösa boliner, utan man måste ha koll.
Mm. Vi ska ta det här med vår användning av hundar ett steg längre och presentera då vår tredje gäst i programmet, nämligen Karim Jebari, filosof och forskare vid Institutet för framtidsstudier. Hej och välkommen.
Tack.
Du menar att i någon mån går att jämställa tama djur med slavar. Hur tänker du då?
Ja, jag vill för det första bara säga att jag inte vill så att säga trivialisera slaveriet och så vidare. Men hundar, som vi hörde här, så de jobbar ju åt oss. Och djur, tamdjur, har ju jobbat för mänskligheten i tusentals år. Och de har byggt upp vårt samhälle tillsammans med oss med liksom sitt arbete. Och de har ju, ja, relationen mellan deras arbete och oss har varit väldigt liknande det vi kallar för slaveri när det handlar om människor. Det vill säga, de får ingen autonomi i vilket arbete de ska utföra, eller relativt lite i alla fall. Och de får ingen, vad ska jag säga, de har ingen rätt att existera utanför sitt arbete. Och det är relativt modernt fenomen att till exempel djur som inte längre kan arbeta får leva, får en pension eller får leva i någon slags retreat av något slag. Mm. Utan många djur som inte längre kan arbeta blir avlivade eller på andra sätt bortlämnade. till sitt öde. Så att på det sättet kan man säga att vår relation är en ganska en väldigt ojämlik relation, en relation där vi kräver väldigt mycket och ger relativt lite tillbaka generellt sett. Sen finns det ju förstås hundar som vi älskar och som vi ger allting till, alltså som hundägare ger allting till. Men även där finns det ju en relation av ojämlikhet i bemärkelsen att ägaren har valt hunden, men hunden har inte alltid valt ägaren. Och där ägaren har relativt mycket makt att avsluta den relationen medan hunden inte har det på det sättet. Och om man kollar historiskt och även nu så finns det ju den typen av slaverirelation också. Vi har de här människorna som så att säga inte ägs eller utnyttjas för sitt arbete utan för sitt emotionella arbete eller för att vara sällskapsmänniskor av olika slag. Mm. Och det kan båda ha en sexuell, men det behöver inte ha en sån natur. Mm. Så på det sättet så finns det likheter. Men jag tycker att en viktig skillnad, och det här är superviktigt, det är att så vi människor har inte avlats för att vara slavar. Det finns ingen människa som trivs i den rollen, tror jag. Så att när vi är slavar så är det liksom ett övergrepp mot vår natur, mot vår vilja liksom, att vara självständiga och att utforma våra egna liv. Tama djur är inte så. Tama djur har tämjits av oss för att ha den rollen i vårt samhälle. Även om det är förstås inte universellt. Men jag tycker man jämför vargar och hundar så ser man att det är en superstor skillnad. Om du tar in en varg och försöker träna den att vara en epilepsihund till exempel, då det här är en jättedålig idé. Både därför att vargen kommer vara extremt olycklig och förmodligen göra det här jobbet extremt dåligt och i värsta fall kanske döda de här personerna. Och det är ungefär, det jag skulle säga att det är analogt med att om man skulle liksom, när man förslavar en människa så händer de sakerna också. Mm. Att människor blir extremt olyckliga och farliga och det är ett övergrepp mot deras natur. Medan hundar har ju avlats fram för att gilla människor, gilla att umgås med människor, men också för att kunna läsa av människor. Så i det här reportaget så sa Kerstin, tror jag att hon hette, att delfiner, de är ju smarta, men hundar kan det här mycket bättre. Mm. Och det är sant att både delfiner och hundar är smarta. Men varför hundar klarar det här, det är för att de är så bra på människor. De är liksom proffs på människor. Mm. Och inte bara rent kognitivt, att de är väldigt god empati vad gäller att läsa av människor och så vidare. Men också rent fysiskt, att de hör våra röster mycket bättre än vad delfiner gör. De är jättebra på att känna igen våra lukter och också tolerera vårt samhälle på ett sätt som till exempel vargar inte är.
Men finns det någonting som är etiskt problematiskt med att faktiskt ha tämt och ha tama djur?
Jag skulle inte säga att det är... Alltså, man kan säga... Jag tycker inte att mänskligheten är en aktör som vi kan prata om på det sättet. Det finns ju de som anser det. Mm. Man kan säga att om det var det så skulle man kunna tänka sig att det här finns en slags... någon problematik som mänskligheten har skapat. Men jag tycker inte jag tycker det blir konstigt. Vem är mänskligheten, liksom? Mm. Så jag skulle säga att om man då tar det till individen så tycker jag inte det är etiskt problematiskt. Men jag tycker det är värt att begrunda. Vilken relation har jag till min hund? Och vilka föreställningar om hundar bär jag med mig som är ett resultat av den här historien? Och som Åsa och Per har pratat om, liksom mycket av den här historiska narrativet om hundar som själlösa djur, som emotionslösa djur, som dumma djur. Tror jag kommer av det här hierarkiska samhället där vi finns och där vi skapar de här felaktiga uppfattningarna om hundarna för att någonstans rättfärdiga vår dominanta position. Och där tycker jag att det är viktigt att reflektera över den historien och de narrativ som den historien av dominans har skapat.
Mm. Åsa, du resonerar ju i din bok om din förra hund Zelda då, om att det kanske finns skäl till att vi inte har beforskat det här för att vi vill behålla den här positionen av att människan är unik på det här området.
Det är ju tyvärr ett sätt. Det är väl, jag vet inte om det riktigt ingår i härskarteknikerna, men om man har bestämt sig för att någon kategori av individer, kvinnor eller folk från någon bestämd geografisk ort eller någonting sånt där, är definitionsmässigt dumma eller har bristande moral eller bristande förmåga att förstå och så vidare, då har man ju satt sig själv i en överhets, vad heter det?
Dominansposition.
Dominansposition, tack så mycket. Och det förstärks ju då av den här idén också som vi hade från början, att det gäller att vara dominant över sin hund.
Mm.
Och jag vill anknyta till en resa som jag gjorde till södra Etiopien, där vi träffade folk som har levt ganska avskilt. Och deras relation, jag var naturligtvis väldigt intresserad av deras relation till hundarna. Och de hade ju då hundar förstås, som de flesta människor har. Och det var hundar som inte var fastbundna, och det var hundar som inte var inlåsta i en lägenhet. Men hundar som sökte sig till människorna, som lekte med barnen, som fick mat. Och det kändes inte som ett slaveriförhållande, utan det kändes mer som samlevnad. Eller, det finns ju biologiska begrepp för det här när två arter samexisterar.
Mm.
Och det kändes som att hundarna levde rätt mycket på sina egna villkor. Men det är ju först Nemi här, stackaren. Hon bor ju 4 trappor upp in i en storstad, och det begränsar ju hennes utrymme.
Ja, men precis, för är det inte så här att hur man än vänder och vrider på det, även om vi säger att vi tolkar hundarnas, hur de gillar det här, vi vet att de är, men det är ändå vi som har allmakten. De kan inte göra någonting, de kan inte välja någonting. Och den dagen vi tröttnar på dem så tar vi bort dem bara. Eller vi har i alla fall möjlighet att göra det.
Fast jag tycker att de har massor med möjligheter. Alltså, alla som vill tävla med sin hund till exempel, de vet hur svårt det är att hitta en, man vill ta sig till SM i lydnad, och så köper man en liten hund vars mamma var lydnadschampion och vars pappa var lydnadschampion, och så tänker man, åh, det här kommer gå jättebra. Så får man en hund som är totalt ointresserad. Och det går liksom inte att tvinga fram ett intresse. Och jag ser ju på mina 2 hundar som jag har tävlat med att de går ju in i det här med helt olika förutsättningar. Och jag kan inte förvandla lilla Nemi här till den stjärna som Zelda var. Därför att hon är bra på andra saker. Så det är inte riktigt sant att vi kan få dem till vad som helst. Utan varje hund är ju en individ. Och ju mer vi förstår det, ju ödmjukare blir vi också kanske inför deras individualitet. Mm. Och även vårt ansvar för, och det gäller ju som förälder också. Men jag kanske har bestämt mig för att mitt barn ska bli en superstjärna i tennis. Men det är inte säkert att mitt barn har förutsättningarna eller intresset.
Fast det finns ju ändå en viss skillnad där, måste man ändå säga. För att den där barnet, den stannar ju inte och är 3 år hela sitt liv. Utan den blir ju sen en gång vuxen.
Ja.
Och du har liksom en liten del på vägen här. Medan hunden blir ju inte.
Mm. Nej, det är sant.
Nej, men du har ju helt rätt. Att det är klart att hundar inte, de är inte lera. Man kan inte forma dem till vad man vill. Men jag tycker ändå att det beskriver attityden hos många. Jag menar, i det här reportaget, jag vill inte påstå att hon har den attityden i reportaget vi hörde, men hon använde ordet som skräddarsy hundar. Och det är ju ett uttryck för att jag har makten att, så att säga, göra någonting till dina specifikationer. Och det är den typen av förhållningssätt som jag tror liksom filtrerar in i våra resonemang kring djur och kring makten över våra djur.
Mm. Och vi ska fortsätta på det, för vi ska prata om en ännu nyare sorts specialhundar, nämligen sådana som används för att stödja krigsveteraner som lider svårt av posttraumatisk stress med ångest och självmordstankar bland annat. I USA är det här en växande grupp människor, och många är intresserade av att få en hund till hjälp då för att dämpa ångesten.
It illustrates the, you know, the beauty of the perseverance of a man and the love and devotion of his dog.
Den illustrerar skönheten av relationen mellan hund och människa. Den uthålliga kärleken och hängivenheten som kan finnas mellan en hund och dess ägare. Christopher Dent är amerikansk författare som i fjol kom ut med romanen Rescue, som handlar om just relationen mellan en servicehund och hans ägare, en krigsveteran som lider av posttraumatisk stress.
It's about a service dog that belongs to an Iraq war veteran, Captain Dirk Hansen.
På bokens framsida syns en guldlockig golden retriever. Det snöar på pälsen. Hunden står stilla. Tittar mot ett hus i skogsbrynet.
And he is a he suffers from post-traumatic stress disorder from the war. He's depressed and anxious and can't go out in public, and he's near suicide when he meets this extraordinary service dog and named Chauncey.
Dirk Hansen är veteran från Irakkriget. Han är deprimerad, ångestfylld och suicidal. Hunden Chansey håller honom i schack. Men en dag blir Chansey stulen och bortförd. Boken följer hundens 2 år och 1000 miles långa och frenetiska sökande genom vildmark och stadsgator i USA för att hitta hem till sin ägare.
The whole novel, you know, takes place with her trying to find her way home. And the book really has a message of resilience and determination and love that's shared by a dog and her owner, and a particularly very, very highly trained dog.
Bokens tema är högst aktuellt. I USA är det en starkt växande trend att förse psykiskt traumatiserade veteraner med hjälpande hundar.
Our service dog serves so many purposes for our veterans. It's really remarkable.
Brianna Bentov jobbar för K9 for Warriors i Florida. Organisationen tar hand om övergivna hundar och utbildar dem mot militärer som varit i krig efter 11 september.
20 to 22 veterans kill themselves every day because of what we call their invisible wounds of war, which is trauma, PTSD, military sexual trauma.
Hundarna har många funktioner, men primärt räddar de liv, berättar Brianna. Posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD, kan drabba människor som varit med om ett trauma. Vanliga symptom är påträngande minnesbilder, mardrömmar, vredesutbrott och sömnproblem. Den traumatiska händelsen kommer tillbaka, gång på gång, och minnena kan väckas till liv när som helst.
Well, the latest research we have actually just came out 2 days ago from our research partner Purdue University, and that research found that the bond created between a service dog and veteran far exceeds that of a conventional pet dog human bond. And that bond is one of the things that helps the veterans overcome their PTSD. It's a mixture of the love that the service dog gives, the bond, and the responsibility that the veteran has.
Den senaste undersökningen visade att bandet mellan servicehund och veteran är betydligt starkare än banden i andra husdjursrelationer, berättar hon. Det är en mix mellan kärlek, bandet till hunden och ansvaret som det innebär att ta hand om en annan levande varelse. Men hur kan hunden hjälpa till med hemska minnesbilder?
When a veteran is on public with their service dog, they can place their service dog at certain points around their body to make them feel safe and assured that no one is coming up behind their back, that there are no threats. So the service dog can watch the back of the veteran. It can put itself in between the veteran and another person if the veteran feels that that person is coming a little too close. So, you know, with PTSD, your brain can't always distinguish that you're in a safe place. So the dog will help sort of create barriers around the veteran in public to help them feel safe in public.
Många som lider av PTSD har svårt att röra sig ut i samhället. Hunden fungerar som en skyddande barriär.
The dog senses when the veteran is getting anxious or angry or whatever negative emotion that the veteran might be about to have, or a panic attack, and the dog can sense that, and the dog will force the veteran to pay attention to it by either pawing it, jumping into its lap, licking it, whining, and that helps redirect the veteran's focus onto the dog and onto the present, not onto what may be scaring them or taking them into their past that scares them.
Hunden känner när veteranen är på väg att få en panikattack eller om hemska minnen är antagande. Den får sin ägare att byta fokus och komma tillbaka i nuet. Det finns många krigsveteraner i USA. Det behövs många hundar. Och för att få många hundar behövs många som kan tänka sig att lära upp valparna. vilket är en ekvation som inte alltid går ihop.
We were having a problem producing enough service dogs to meet the need of all of our veterans that were struggling with post-traumatic stress and anxiety and service-connected challenges. So we needed people that had more time to spend with the puppies to get them started on their training.
Laura Barker, grundare av organisationen Hero Pups i New Hampshire och som också utbildar hittehundar till servicehundar åt veteraner.
So when the Department of Correction partnered with us, we were able to use the inmates who have nothing but time to help us through the process of getting the dogs ready for a veteran.
Hero Pups har precis börjat med ett nytt sätt att få fram fler hundar. De låter interner på fängelser ta hand om och uppfostra valparna. Interner har tiden och lär sig dessutom någonting nytt.
The puppies have 24-hour care with the inmates. We are very cautious about which inmates we train. What a great side effect is that these inmates are trained how to work with the dogs. And then they have a skill for when they get out.
Internerna väljs ut noga. De sitter inne för drogrelaterade brott och får inte vara våldsamma. Erfarenhet av hund är dock inget måste.
Well, we will train the inmates how to work with the dogs. So we go up there twice a week and we train the inmates how to train the puppies. And most of the inmates don't have any experience, which is okay. We're taking little small steps every time we train. So it's not only the puppies that are learning, but it's also the inmates that are learning.
Hundarna stannar på fängelset tills de är grunduppfostrade. Sen är det dags för specialutbildningen.
Then we take the puppy back and we start task training. And task training are the things that are very specific to that person. For example, very often we have a veteran that has night terrors where they have nightmares that are very, very severe. We train the dogs how to wake up that veteran from that nightmare.
How do you do that?
It can be a challenge. We will train the dog to come over to the person, and they will start by putting their head on their arm or their leg. If the veteran does not wake up and acknowledge the dog will keep getting more and more. At some point, the dog could literally have both paws on that veteran in an effort to wake them up by licking their face and shaking them awake.
Hundarna tränas att väcka människor ur mardrömmar genom att slicka dem i ansiktet tills de vaknar, berättade Laura Baker. Stina Näslund rapporterade. Per Jensen, professor i etologi, Åsa Nilsson, professor och psykoterapeut, och Karim Jebari, filosof, är kvar i studion. Det är ju ganska riktigt avancerade uppgifter som de här psykhundarna har. Hur påverkas de av att deras husse har svår ångest och mardrömmar och sådär? Vad säger Åsa?
Det är väl som Per sa tidigare att det har börjat bli aktuellt att verkligen fråga sig hur mycket det här tär på hunden. Och om man kanske ska ha två hundar som avlöser varann. Och det är väl där forskningen står just nu.
Kan det bli så att hundarna själva får ångest?
Alltså hunden försöker ju hela tiden att anpassa sig till vad människan befinner sig i för tillstånd. Och det är väl rätt uppen. Det är klart att hunden blir stressad när människan blir stressad. Och det är väl ett av skälen till att hunden gärna vill försöka att minska den här stressen.
Vad säger du, Per? Kommer vi ha en massa utbrända servicehundar här framöver?
Jag tror faktiskt inte det, därför att man är så pass medveten om de här sakerna. Det hör vi ju på reportagen också. Och forskningen i allmänhet har ju nu kommit att inrikta sig mycket på dels att att hjälpa alla som jobbar med såna här saker att hitta tecknen på när hundarna kanske blir lite överbelastade, men kanske framförallt på att hitta rätt hund. Därför att det är inte alla hundar som passar för de här sakerna. Så jag har ju två hundar hemma och en av dem skulle kanske kunna bli någorlunda vettig läshund på en skola, men den andra skulle jag nog inte rekommendera för något annat än sorkjakt. Nej.
Men alltså, kan man säga så här, nu är du ledig, nu behöver inte du ta hand om din husses eller mattes ångest här. Ja. Funkar hundar så?
Absolut. Såna här servicehundar har ju ofta ett sånt här täcke på sig. Det tror jag många har sett när man till exempel har en ledarhund eller så. Så kan man se då att de bär ett täcke. Epilepsihundar har ett täcke på sig när de är i arbete. Och hundarna förstår det här. Att nu går jag in i en arbetssituation. Nu får jag på mig mitt arbetstäcke. Och då ska jag fungera på ett annat sätt. Det är precis som Åsas små kineser här. Att de, när de kommer ut på en lydnadsplan eller på en freestyleplan. Då vet de precis vad de ska göra. Men hemma kan man göra lite som man vill.
Karin, borde man ha mer reglerade rättigheter till servicehundar?
Ja, alltså, jag tänker väl att det finns väl en del olika saker här. Dels så är det ju, man ska säga, om man tänker den stress som det här skulle innebära. Jag tänker själv hur det skulle vara att leva med någon som hade den här typen av ångest. Och det är ju väldigt jobbigt att vara terapeut, och kan man fråga sig hur jobbigt det skulle vara att vara det dygnet runt. Och inte bara det att man är terapeut dygnet runt, utan man är också beroende av den här personens välvilja för att få mat och andra behov tillfredsställda. Så det är klart att man bara liksom ett minimum av empati utifrån hundens perspektiv förstår man ju att det här är en svår arbetssituation. Men det sagt så är det klart att de är ju tränade för det här och i någon mån kanske också avlade till det, så de kanske klarar det bättre än vad en människa skulle klara det i en motsvarande situation. Men det är klart att det där, det är ju det här, jag tycker att det här sätter fingret på den här komplexa och kanske något problematiska situationen vi har i vår interaktion med hundar. Att vi håller på att, vårt samhälle håller på att förstå någonstans att hundar är individer och de har ett perspektiv och de har ett rikt inre känsloliv. Och att, som Per sa, att man kanske bör se dem som barn. Men ingen skulle sätta en treåring på den här typen av uppgifter. Sen är de ju inte som en treåring. Nej. Förstås. Men det finns ändå en sån komplex problematik.
Precis.
Här.
Åsa, du som psykiater, finns det något som vi människor kan lära oss av hundarnas sätt att hantera psykisk sjukdom?
Den här beskrivningen av hur man bromsar en flashback, alltså att man försöker att hjälpa någon att fokusera tillbaka på nuet, var ju väldigt illustrativ, och det kan man ju göra utan hund. Man kan ha någonting annat som man tar fram och fokuserar på eller så. Men generellt sett så om man nu ska lära sig någonting av hundar, så är det väl kanske samma sak som man kan lära sig av barn, nämligen att vara så mycket där man är som möjligt. Hundar har ju och som barn har ju en förmåga att varje gång man kommer ut på promenad så är det lika spännande. Och den här lilla gatstumpen som man går på, den är lika kul varje gång, och man tittar och man ser vad det är som har hänt och så. Den här förmågan att se, men hur ser min värld ut just nu, den tycker jag är någonting att inspireras av.
Till sist då, vad säger då forskningen? Det är ju så mycket nytta här med att hundar har så utvecklat känsloliv i det man har forskat med. Vad kommer framtidens forskare att komma fram till, tror du?
Tänk om det visar sig att hundar har som ett sjätte eller sjunde eller åttonde sinne, som till exempel de här epilepsihundarna, att de kan uppfattas oändligt mycket mer än vad vi kan, ungefär som insekter kan se andra färger på blommor. Och det kanske finns så mycket mer att upptäcka där, och vi vet ju inte vad det är eftersom det inte är upptäckt ännu.
Men Per Jensen, jättekort, vad tror du vi kommer få veta om hundar?
Vi kommer få veta väldigt mycket om hur deras hjärnor egentligen fungerar, därför att på senare år så har man lyckats träna hundar att vara med i såna här magnetkameraundersökningar. Så nu har vi för första gången i historien bilder på hur hjärnan arbetar med information av olika slag. Och det tror jag kommer ge oss en massa spännande information.
Tack så mycket, Per Jensen, professor i etologi i Linköpings universitet. Tack Åsa Nilssonne, professor och psykoterapeut. Och tack Karim Jebari, filosof och forskare vid Institutet för framtidsstudier. Och lilla Nemi som är sällskapshundar, som har varit väldigt sällskaplig även om man har varit lite tyst låten. Det är ju också trevligt. Kropp och själ är slut för den här gången. Vi är tillbaka om en vecka. Då tar vi tag i den nutida fixeringen vid det perfekta. Den riktigt ambitiösa nöjer sig inte förrän perfektionen är uppnådd. Men vad händer när strävan efter det perfekta breder ut sig på allt fler områden i livet? När allt måste vara fläckfritt? Vi vill höra från dig som lyssnar. När går perfektionisten i dig igång? Hör av dig till oss på kropps@sverigesradio.se eller på sociala medier. Och så hörs vi direkt i P1 på tisdag. Klara Loden, Ninos Chamon, Stina Näslund, Christer Orreteg och jag som heter Ulrika Hjalmarsson Neideman är tillbaka då. Vi hörs.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.